Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Does It Matter? Essays on Men's Relation to Materiality är en essäsamling av Alan Watts, först publicerad 1972 och senare utgiven på nytt. Boken rör sig mellan filosofi, kulturkritik och vardagsnära reflektioner om ekonomi, teknik, mat, kläder, fred och religiös erfarenhet. Watts utgår från en enkel men långtgående invändning mot det moderna samhället. Människor blandar ofta ihop sina symboler för verkligheten med verkligheten själv. Pengar, mått, planer och social status blir då viktigare än den konkreta rikedom de ska tjäna, som fungerande natur, god mat, bostäder och mänskliga relationer. Titeln är därför inte en fråga om huruvida materia spelar någon roll, utan om hur vi förhåller oss till den. Watts argumenterar inte för att fly från det materiella till en renodlat andlig sfär. Med inflytande från buddhism, taoism och vedanta kritiserar han istället splittringen mellan ande och kropp, människa och natur. Essäerna vill göra läsaren uppmärksam på hur abstrakta system kan förvrida vardagens värden och ekologiska villkor. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, när pengar blir viktigare än verklig rikedom, i essen Wealth vs. Money formulerar Watts bokens mest kända tanke. Civiliserade samhällen riskerar att ta tecknet för saken, alltså att behandla pengar som om de vore rikedom i sig. Pengar är användbara som överenskomna symboler eftersom de förenklar utbyte och planering. Problemet uppstår när ett ekonomiskt mått blir målet, medan det som faktiskt gör liv möjligt och rikt hamnar i bakgrunden. Verklig rikedom består, i Watts mening, av sånt som mat, vatten, mark, kunnande, fungerande hem, hälsa och tid att leva. Ett samhälle kan därför ha stora penningflöden utan att nödvändigtvis förvalta sina materiella förutsättningar väl. Bilden av att äta menyn istället för middagen sammanfattar argumentet. Menyn behövs för att orientera oss, men den går inte att äta. På liknande sätt behövs pengar, statistik och ekonomiska modeller, men de kan inte ersätta de konkreta ting och relationer som systemen beskriver. Detta är en kritik av ekonomisk reduktionism, inte ett förnekande av ekonomins funktion. För en svensk läsare är resonemanget relevant i diskussioner om konsumtion, bostadsbyggande, skogsbruk och välfärd. Frågan blir inte bara hur mycket som räknas och omsätts, utan vilka materiella och ekologiska kvaliteter som bevaras, delas och faktiskt används. För det andra, miljökrisen som följd av ett abstrakt sätt att se naturen. Watts kopplar människans miljöproblem till samma sammanblandning av karta och terräng. När naturen främst ses som råvara, egendom eller en rad siffror i en kalkyl blir det lättare att förbise att människor själva ingår i samma levande sammanhang. Han skriver före dagens klimatpolitiska språk och gör inte en modern vetenskaplig analys av klimatförändringen. Ändå är hans grundfråga tydligt ekologisk. Vad händer när kortsiktig produktion och mätbar tillväxt får styra på bekostnad av jord, vatten, landskap och livsmiljöer? Hans poäng är att miljöförstörelse inte endast beror på dålig teknik eller enskilda moraliska fel. Den kan också växa ur en världsbild där människan föreställer sig stå utanför naturen och kontrollera den som ett främmande objekt. Därmed blir naturens återverkningar lätt feltolkade som externa kostnader, fast de i praktiken drabbar det system vi själva är en del av. Watts anknyter här till österländska traditioner som betonar ömsesidighet snarare än en skarp gräns mellan jaget och världen. Det innebär inte att han erbjuder en färdig politisk handlingsplan. Hans bidrag snarare ett perspektivskifte. Miljöansvar blir inte enbart självuppoffring för något utanför oss, utan omsorg om de villkor som också formar våra kroppar, samhällen och sinnen. För det tredje, mat, kök och bostad som uttryck för respekt för materia. I Murder in the Kitchen flyttar Watts filosofin in i vardagslivet. Han använder matlagning, kök och boendemiljöer för att visa att en respektfull relation till materia inte är liktydig med lyxkonsumtion eller materialism. Tvärtom kan ett väl fungerande kök, omsorgsfullt tillagad mat och genomtänkta redskap uttrycka uppmärksamhet på verkliga behov. Watts kontrasterar detta med standardiserade och slarviga lösningar som reducerar mat till bränsle och hemmet till en ren förvaringsplats. Hans kritik är ofta skarp och tydligt präglad av sin tid, men den bär en större princip när vardagens materiella villkor behandlas som oviktiga. Samtidigt som människor jagar abstrakt status eller effektivitet förlorar de kontakten med själva livets konkreta innehåll. Ett kök blir hos Watts en plats där beroendet av jord, växter, djur, arbete och gemenskap blir synligt. Därför får det också en etisk dimension. Att äta är inte en privat, immateriell aktivitet, utan en del av ett nät av materiella relationer. I en svensk kontext kan detta associeras med intresset för råvaror. måltidens sociala värde och hållbar konsumtion, utan att boken bör läsas som en samtida kokbok eller designmanual. Watts använder dessa exempel för att ifrågasätta vanan att betrakta det kroppsliga som lägre än det intellektuella. För honom kan förfinad vardaglig omsorg vara ett sätt att leva mindre splittrat. För det fjärde, dualismen mellan and och materia bakom våld och främlingskap. I The Spirit of Violence and the Matter of Peace undersöker Watts sambandet mellan våld och en dualistisk självbild. Med dualism menar han här föreställningen att människan, eller ett inre jag, är radikalt avskilt från kroppen, naturen och andra människor. Om världen uppfattas som något främmande som ska behärskas, kan relationen till både den egna kroppen och omgivningen präglas av kontroll, rädsla och konflikt. Watts hämtar inspiration från buddhism, taoism och vedanta, traditioner som han tolkar som kritik av det isolerade egot. De betonar att individen inte är en separat enhet som råkar befinna sig i universum, utan en process inom ett större sammanhang. Hans argument är filosofiskt och kulturellt inte en fullständig förklaring till krig eller politiskt våld. Ekonomiska intressen, makt och historiska konflikter försvinner inte ur bilden bara för att människors självuppfattning förändras. Men Watts tillför en fråga som ofta saknas i praktiska debatter. Vilken sorts människa skapas av ett samhälle som ständigt ställer subjekt mot objekt, människa mot natur och vinnare mot förlorare? Hans fredstanke handlar därför mindre om passivitet och mer om att minska den inre alienation som gör dominans till ett självklart ideal. Bokens styrka ligger i att den kopplar vardagliga materiella vanor till en större syn på identitet och samexistens. Slutligen, psykedelisk erfarenhet och den falska gränsen mellan kropp och mystik, essän Psychedelics and Religious Experience, är en av samlingens mest omtalade delar. Watts diskuterar möjligheten att psykedeliska substanser kan ge erfarenheter som människor beskriver som mystiska eller religiösa. Hans centrala invändning riktas mot tanken att en erfarenhet måste vara falsk eller ovärdig bara för att den har en materiell, kemisk utlösare. Den invändningen bygger, enligt Watts, på samma uppdelning mellan ande och materia som han kritiserar genom hela boken. Om kropp, hjärna och värld inte är helt avskilda från det som kallas andet, är det inte logiskt att avfärda en djup erfarenhet enbart utifrån dess fysiska villkor. Samtidigt bör essen läsas historiskt. Watts skriver i en period då psykedelika var starkt förknippade med motkultur, experiment och nya former av religionskritik. Texten är inte en modern medicinsk eller juridisk vägledning och den ersätter inte dagens kunskap om risker, psykisk sårbarhet eller lagstiftning. Dess värde ligger i den filosofiska frågan om erfarenhetens status. Är en upplevelse mindre verklig för att den är förmedlad genom kroppen? Watts svar pekar mot att alla mänskliga erfarenheter, även meditation, konst och kärlek, alltid är kroppsligt förankrade. Därmed fortsätter Essen-bokens övergripande försök att göra materia till en del av, snarare än ett hinder för, människans meningssökande. Sammanfattningsvis, does it matter? Passar bäst för läsare som vill möta Alan Watts som kulturkritiker, snarare än enbart som introduktör till zen eller meditation. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för sambanden mellan ekonomi, ekologi, vardagsliv och religiösa idéer. SF-formen gör boken tillgänglig i kortare avsnitt, men den innebär också att den inte bygger ett enda strikt, systematiskt argument. Watts går från pengar och mat till kläder, våld och psykedelisk erfarenhet med en personlig och ibland polemisk röst. Läsaren får därför mest ut av boken genom att pröva hans iakttagelser, inte genom att behandla dem som slutgiltiga svar. Den praktiska vinsten är en skärpt förmåga att skilja mellan representation och verklighet. Man kan fråga sig om ett mått, en marknad, en plan eller en social roll fortfarande tjänar sitt syfte, eller om den har blivit viktigare än det liv den var avsedd att stödja. Intellektuellt erbjuder boken en ovanlig brygga mellan österländskt färgad icke-dualism och mycket konkreta frågor om kök, bostäder och resursanvändning. Där skiljer den sig från både rena miljöböcker och mer abstrakta verk om mystik. Watts försöker inte fly det materiella, utan återupprätta dess värde utan att förväxla ägande med livskvalitet. Vissa detaljer och förutsägelser bär tydligt 1970-talets prägel, och hans tvärsäkra omdömen kan irritera. Just kombinationen av historisk tidsbild, filosofisk klarhet och vardagliga exempel gör ändå samlingen särpräglad och fortsatt användbar som kritisk läsning. Om du vill stödja Alan Watts, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!